I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Men mina kära kristtrogna, det finns ja olika kallelser i kyrkan. Man kan kalla till äktenskap, man kan kalla till prästenskap, man kallar till ordenslivet. Ordenslivet är ja något lite hårdare, kan man säga. Alltså, alla orden har sin regel och de har tre löften, nämligen kyskhet, fattigdom och lydnad. Varifrån lydnaden är väl den viktigaste och mest krävande. Men det finns också mellan de olika kongregationerna stora skillnader. Det finns mindre strikta kongregationer, det finns mer strikta. Den striktaste nu är väl Kartusianorden, där munkarna är också nunnorna. Alltså munkarna, de lever i tystnad. Varje munk i sin cell, de pratar inte med varandra, de träffar bara sina medbröder när de går till kyrkan för att be officiet, och en gång om veckan har de en liten rekreation när de kan prata med varandra. Ännu hårdare är kanske livet av en ensam eremit. En eremit konsekvent, då pratar han inte med någon. Ja, och förr i tiden fanns en ännu strängare form, de så kallade reklyserna. Det är inte väldigt vanligt, det finns inte ens ett svenskt ord. Jag använder rekluse på tyska, reklyserna. En reklus, det var en man eller en kvinna som levde i en bostad bredvid kyrkan. Bostaden hade ett fönster till kyrkan genom vilken man kunde följa den heliga mässan. Man kunde bikta sig och kunde ta emot den heliga kommunionen. Och på andra sidan fanns ett fönster till utsidan genom vilken man fick luft och mat. Ja, i motsats till eremiten kunde en reklus aldrig lämna sin bostad, ty det fanns ingen dörr. Reklusen var inmurad i sin liten bostad bredvid kyrkan. Inne, då förblev man inne. Nu är en av de mest kända reklusarna är den heliga Dorothea av Montau. Dorothea av Montau, som 1394 dog som reklus i Marienwerder. Marienwerder idag kallas för Kvitschin, som ligger i det gamla Östpreussen. Idag skulle man säga nordöstra Polen. Dorotheas kallelse till ordenslivet, till reklyslivet, det kom ganska sent. Han var född i en ganska rik familj, och som 16-åring gifte hon sig och levde med sin maka i Danzig, eller Dansk, där hon födde 7 barn, varav bara ett överlevde för att också bli nunna. Nu, när Dorotheas make dog, då flyttade hon till Marienwerder, där hon slutligen 46 år gammal, det var väldigt gammal i medeltiden, där blev hon inmurad som reklus i en liten cell bredvid domkyrkan. Och då levde hon 14 månader tills hon dog den 25 juni 1394. Nu, kära troende, nu kan man undra varför den före detta rika Dorothea beslöt att lämna världen och att leva resten av sitt liv som instängt, inmurad eremit. Nu, svaret är att hon var mycket lyckligare i sin liten cell än hon någonsin hade varit förut. Till där i sin liten bostad inmurad, där fick Dorothea något som hon inte hade fått
som vanlig kvinna i livet, i världen. Hon fick där någonting som hon hela livet hade längtat efter. Något som gav henne mer glädje än alla tänkbara nöjen i världen. Hon fick där något som kunde mer än utjämna all ensamhet, alla avstående och offer. Men det som Dorothea fick där som reklus, det var något underbart. Hon fick den då för tiden enastående möjligheten att få varje dag ta emot den heliga kommunion. När hela sitt liv hade Dorothea längtat efter detta. Redan som 20-åring drogs hon alltid till den heliga mässan, och som vuxen det hade det varit väldigt hårt för henne att man kunde då i tyska ordensstaten bara 20 gånger om året ta emot den heliga kommunionen, inte oftare. Då kan vi också undra varför var Dorotheas längtan efter den heliga kommunionen så stor. Ja, det var därför att hon var medveten om den stora verkan vilken detta sakrament kan göra i själen. I dagens evangelium ur 6:e kapitlet ur Johannes evangeliet berättar om Jesu brödmirakel, hur han med 2 fiskar och 5 brödlimpor mätter 5000 människor. Och detta mirakel måste läsas i sitt sammanhang. Och det står, läser vidare i Johannes 6, det står att Jesus dagen efter miraklet, då talar han delvis till samma människor som hade sett miraklet. Han talar om livets bröd. Med andra ord, dagen efter talade Jesus till dem som hade sett miraklet om den heliga kommunionen. Här sade han, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Nu, vi talar om verkan av den heliga kommunionen. Det finns många, men det finns framför allt 4 huvudverkningar som den heliga kommunionen gör i själen, helt konkret, som den helige Thomas av Aquino nämner, som konciliet av Lyon bekräftar och som också den heliga Dorothea med säkerhet ofta betänkte, kanske varje dag. Den första, den heliga kommunion, ser konciliet av Lyon sustentat, på latin sustentat, den bevarar. Men den heliga kommunion bevarar det andliga livet. Den bevarar kärleken. Den bevarar den heliggörande nåden. Det är som en kropp som inte får mat eller tryck, så småningom blir allt svagare och förr eller senare svälter ihjäl, så kan en själ vanligtvis inte leva i nådens tillstånd under en längre tid utan att ta emot den heliga kommunionen. Det är väldigt viktigt. Heliga kommunionen hjälper oss att bli stark, att inte återfalla i synd. Det ger riktig kraft. Och det ser vår Herre också i Johannes 6. Här är brödet som kommer ner från himlen för att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Den andra verkan. Den heliga kommunionen gör Konziliet sehr augmentat, der betyder öker. Den heiliger Kommunionen, den bewahre inte die andliche Liebe, sondern den öker också die andliche Liebe, den öker tro, den öker hopp, den öker kärlek, den öker alla övernaturliga dygderna, den öker framför allt den heliggörande nåden. Och det betyder ja att varje kommunion kommer att göra en skillnad i himlen. Och den ger dessutom en särskild kraft nu, att motstå frestelser. Ökar också kraften, ökar vår försvar mot demoniska attacker. Den tredje verkan som den heliga kommunionen gör är, konciliet säger, reparat. Den reparerar. Man måste ja vara i nådens tillstånd när man tar emot den heliga kommunionen, men även då är jag mycket fel i oss. Det finns fortfarande mycket kvar. Det finns många andliga sår i själen, det finns fortfarande många svagheter, och allt detta kan den heliga kommunionen reparera, den kan bota, den kan läka våra dåliga benägenheter, våra sår, och även den kan förlåta mindre synder, och den tar bort syndstraff. Vi måste betänka detta, na? Att vår sjuk själ, även i nådens tillstånd, är den fortfarande sjuk. Men då kan den heliga kommunionen reparera och bota mycket. Och den fjärde verkan, den är, säger konciliet, delektat. Den ger fröjd, den ger glädje. Den heliga kommunionen ger också en viss tröst. Den ger ljus i själen när det känns helt mörkt. När man behöver det, det kommer den heliga kommunion verkligen utveckla någon övernaturlig glädje i själen. Vi ser att under alla dessa verkningar som den heliga kommunionen gör i själen, det händer i olika mån. Det är inte samma för alla. För någon är det mycket, för någon annan är det lite, för någon annan är det ingenting. Det beror nämligen på hur bra vi är disponerade, hur bra vi är förberedda för att ta emot den heliga kommunionen. Det beror på vår längtan efter detta sakrament. Det beror också på den grad av tro och kärlek vi har när vi tar emot Jesus i den heliga kommunionen. När alla dessa verkningar gjorde den heliga kommunion i själen av den heliga Dorothea av Monto. Det var fantastiskt. Men dessutom påverkade detta sakrament också Dorotheas kropp. Det var nämligen så att när Dorothea blev inmurad och efter 14 månader i sin oeldade cell, då behövde hon ingen mat eller tryck. Helt utan mat och tryck. Endast den heliga kommunionen. Det var allt hon behövde för att leva. Nu något liknande får vi för oss inte förvänta. Vi behöver inte förvänta att vi nu behöver inte mat och tryck. Men det vi faktiskt kan förvänta oss är dessa fyra underbara verkningen som den heliga Thomas nämner. Den sustända, den håller livet, den förökar livet, den reparerar, den ger glädje. Allt dessa kan göra den heliga kommunionen också i oss. Och det behövs inte att bli munk eller eremit, eller det behövs inte att vi blir inmurat som reklus. Det behövs bara en stor tro, en stor längtan och ett stort förtroende i den heliga kommunionen. Och redan om vi nu gör förutsatt sedan en liten bättre förberedelse innan man tar emot den. Och en lite bättre tacksägelse efter man har kommunicerat. Bara om vi gör det. Detta kan göra en stor skillnad och kanske även ett litet mirakel i vår själ. Ah, i fall så. Hedige Andersen.